Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It.
Ja, idag så ska vi prata om en fråga som många nog har ställt sig i smyg många gånger, tror jag. Jag vet i alla fall att jag har gjort det in the past, in the future and in the now, man ska säga. Det handlar om frågan, är jag alkoholist? Det är verkligen den eviga frågan och den är lite klurig att svara på. Jag ger mig verkligen in i en djungel här nu genom att ha ett helt avsnitt om det här, känner jag. Men jag har dubbelkollat faktan med min kära lärare Lars på min utbildning där jag pluggar till beroendeterapeut. Så att du kan känna dig trygg i att det här är legit stuff. Jag vet inte varför jag pratar så mycket svengelska helt plötsligt. Det blev så tydligen idag. Men i alla fall, som sagt, det är en fråga som många har ställt till sig själv i tysthet. Och jag personligen ställde den här frågan till mig själv väldigt, väldigt många gånger när jag drack. Och jag kommer ihåg att så här, ibland när jag fortfarande var... När jag var full så kunde jag till och med så här prata om det med mina vänner på fyllan. Bara så, jag tror jag har alkoholproblem, bla bla bla. Och sen så var det bara som en grej man pratade om. Och sen så var det inte så mycket mer än så där. Ingen kommer knappt ihåg det efteråt och knappt jag själv. Liksom. Så att det är säkert många som har sagt samma sak till mig på fyllan och jag inte uppmärksammat det sen efteråt eller frågat liksom, hur är läget egentligen. Men hur som helst. Så det blev liksom under tiden jag drack och jag kände liksom alltid så dåligt samvete över att jag drack igen när jag drack. För jag tänkte att det känns som att det är någonting här med mig som inte riktigt stämmer. Och jag kommer ihåg liksom, jag kände det egentligen från första början när jag började dricka att fan, det känns som att jag dricker på ett helt annat sätt än vad andra gör. Alltså redan i tonåren kunde jag känna det. Du vet liksom att det kändes som att just nu tonåren när alla dricker och blir asfulla så var det ändå som att jag kände att det är någonting med mig som inte gör, alltså som inte gör det helt rätt på sen. Nej, men som bara, det kändes fel att dricka och det kändes som att jag borde fan inte göra det här. Det kanske i för sig om man tänker efter att det kanske inte är så många som borde dricka alkohol, men jag tror du kanske förstår vad jag menar. Men hur som helst, den här frågan, den har verkligen funnits med mig sen jag började dricka egentligen, har jag insett i efterhand. Och den finns fortfarande kvar i nykterheten också. Den dyker upp fortfarande då och då. Det ska jag faktiskt erkänna. Jag säger, men är jag alkoholist? Eller vad, liksom, hade jag bara alkoholproblem? Kan man vara alkoholist utan att ha alkoholproblem? Och tvärtom och sådär. Vi ska prata mer om allt det här idag. Men det var som att jag också i början, framförallt om min nykterhet, kände att fan, kan jag verkligen bestämma själv att jag är alkoholist? Så det var som att jag hela tiden kände att jag var tvungen att ha, du vet, så här, andra personers bekräftelse på att jo, du har problem, du är alkoholist, det är bra för dig att vara nykter. Alltså typ som att här, jag behövde andras bekräftelse på att jag var alkoholist för att ha rätten att vara nykter typ. Alltså jag vet inte, men det kändes verkligen så. Och fortfarande än idag så kan den frågan komma till mig. Alltså här, hur illa var det egentligen? Är jag verkligen alkoholist? Så... Eftersom att det är också många som hör av sig till mig just kring den här frågan och vill veta om de är alkoholister eller inte, så tänkte jag att innan du kanske kommer fram till någonting själv så ska jag i alla fall presentera de olika definitioner som finns. För liksom, vad betyder egentligen att vara alkoholist? Och en liten spoiler alert här i början av avsnittet, det är att det finns faktiskt inte en enda definition, utan det beror faktiskt på vem du frågar. Så det här avsnittet är ju väldigt bra för dig som går runt och funderar mycket på det här. Eller kanske för dig som vill, alltså som liksom lite misstänker kanske att någon anhörig eller närstående är alkoholist. I alla fall, för det första så vill jag faktiskt nämna att en definition som man kanske inte tänker på så ofta, som jag bara vill nämna som en parentes, det är just den här den sociala och den kulturella definitionen på vad en alkoholist är. Och jag tror att det är just den här definitionen som gör att många av oss inte tänker att vi är alkoholister. För så var det för mig i alla fall. För jag menar, vad tänker du på när du hör ordet alkoholist? Alltså, i vardagen och här i Sverige och i vårt samhälle så är det ju ett väldigt negativt laddat ord. Alltså jag tror inte det finns någon som, eller inte många i alla fall, som vill kalla sig för alkoholister. Särskilt inte om man fortfarande dricker. Alltså det är liksom, det är ett så fult ord på något sätt. Det är så här, gud, en alkoholist, usch. Alltså lite den synen har man fortfarande på en alkoholist i många kretsar, tror jag i alla fall. Tyvärr så är det så. Och ofta så när man tänker på en alkoholist så tänker man kanske på liksom det här synliga, destruktiva drickandet. Eller man tänker på någon som är hemlös, är arbetslös eller alltså på socialt utanförskap, du vet, sådana saker. Och det här, den här sociala och kulturella definitionen som vi har, det är liksom, det är ju inte en vetenskaplig definition, men det påverkar ju ofta då hur samhället faktiskt ser på alkoholproblem och på huruvida folk faktiskt har hjälp för sina alkoholproblem, tror jag. För det var ju så det var för mig. Jag hade ju allting. Jobb, boende, bostad. Jag säger alltid boende och bostad, det är samma sak. Men ja, jag hade allt det där. Jag såg utåt sett så såg allt bra ut. Jag var frisk. Alltså, allt det där. Och just på grund av den synen så fortsatte jag min dryckeskarriär i så många år som jag faktiskt gjorde, tror jag. Det är min egna analys av mig själv. Men som sagt, det finns flera olika definitioner på vad en alkoholist eller vad någon med alkoholberoende är. Och de ska jag gå igenom här nu. Lite pedagogiskt ska jag försöka vara här. Så ett på listan, där har vi själva diagnosen. Alltså vad vården säger är ett beroende. Alltså den medicinska definitionen. Och här används då begrepp som alkoholberoende, och det är enligt WHO:s diagnossystem ICD-10 som jag utgår från här nu. Och där, enligt ICD-10, så menar man på att om du har minst 3 av följande 6 symptom under minst en månad, då kan du få diagnosen alkoholberoende. Så jag går igenom den här nu då. Det kanske känns lite läskigt för att se hur många du känner igen dig i. Jag kan förstå det. Men i alla fall, nummer 1. Du känner ett starkt behov, ett sug av att dricka. 2. Du har svårt att kontrollera ditt drickande eller din konsumtion. Nummer 3. Du drabbas av abstinenssymptom som till exempel oro, ångest, hjärtklappning eller att du har svårt att sova. Nummer 4. Du tål mer alkohol än vad du gjorde tidigare. Alltså du har ökat din tolerans helt enkelt. Nummer 5. Du blir mer ointresserad av annat än alkohol. Och ja, det blir liksom helt enkelt att du försummar viktiga förpliktelser i ditt liv. Nummer 6. Du fortsätter att dricka trots att det orsakar skador. Så det är alltså minst 3 av 6 av de här symptomen under minst en månad. Då kan det vara så att du kan få diagnosen alkoholberoende. Och jag känner nu att det är så himla bra för mig personligen att gå igenom den här listan också. Jag som har varit nykter i 2,5 år, att ändå se att så här, shit, det var verkligen att jag uppfyllde en del på den här listan ändå. Det är nyttigt, alltså det är väldigt nyttigt att prata om hur det var många gånger. Så att, det är väldigt fint att jag förhoppningsvis kan hjälpa dig och som bonus hjälper mig själv också. Det är alltid fint att hjälpa andra. Hur som helst, det var ett sidetrack. I ICD-10 så beskriver man kort beroendesyndrom som en framträdande önskan eller längtan efter drogen som kan bli så stark att man inte kan avstå. Och i den här diagnosmanualen så skiljer man också på beroende som jag precis gick igenom och skadligt bruk. För skadligt bruk, det innebär bland annat att man kanske får minnesluckor, alltså blackouts, familj och vänner protesterar, skadade relationer och då att alkoholbruket liksom skadar hälsan fysiskt och psykiskt och liksom man ser verkligen den tydliga kopplingen mellan att det är mitt alkoholdrickande som gör den här skadan på mig. Till exempel, det är bara en liten del av vad skadligt bruk innebär. Ja, det var ICD-10, den medicinska definitionen på alkoholism eller alkoholberoende som man pratar om där. Vi går vidare till nummer 2 på listan. The American Way har jag döpt den punkten till. För i USA, där använder man nämligen ett annat diagnossystem och det heter DSM-5. För den som vill ha lite överkurs. I den här manualen så pratar man om alcohol use disorder, som alltså på svenska blir alkoholbrukssyndrom. Och där så pratar man om olika grader av just alkoholbrukssyndrom. Det var ett svårt ord att säga, kände jag. Men det handlar alltså om att man kan ha lätt, måttlig eller svår. Så det betyder alltså att du kan ha problem utan att det är liksom en katastrof. Och redan om du uppfyller bara 2 av de här 11 kriterierna så kan du få en lätt diagnos av alkoholbrukssyndrom. Så, är du redo att ta dig igenom den här listan? 11 punkter, 2 ska vara uppfyllda för en lätt diagnos som sagt. Så, nummer 1. Tolerans. Antingen så känner du att du får minskad effekt när du fortsätter dricka, eller att du får ett behov av att dricka mer för att nå effekt. Nummer 2, abstinenssymptom, eller att du fortsätter dricka för att slippa abstinenssymptom. Nummer 3, kontrollförlust. Du dricker mer eller under längre tid än vad du hade tänkt. Nummer 4, misslyckade försök att minska intaget eller en önskan till att göra det. Nummer 5, en stor del av livet, det går ut på att just skaffa, konsumera eller att återhämta sig från alkohol. Gud, det där var jag 110%. Nummer 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas eller till och med försummas. Nummer 7. Du fortsätter att dricka trots att du vet om skadeeffekterna som det har. Nummer 8. Upprepat drickande som leder till att du misslyckas med dina skyldigheter som du har till exempel på ditt jobb eller i skolan eller i hemmet. Nummer 9. Upprepat bruk av alkohol i situationer där det finns stora risker för fysisk skada, och då menar man till exempel rattfylla. Nummer 10. Du känner ett sug eller ett begär efter alkohol. Och nummer 11. Du fortsätter att dricka trots återkommande problem av social natur på grund av just alkoholeffekterna. Ja, det här gör det ju lite mindre svartvitt. Det handlar alltså om att du ska ha 2 av 11 kriterier för att få en lätt diagnos, som sagt. Och som sagt, det blir liksom inte så här, antingen så är du alkoholist eller inte, utan det är mer som en skala. Du är liksom inte antingen alkoholist eller helt okej, inte alls alkoholist, utan som sagt, det är en skala mellan lätt, måttlig och svår om du fyller 2 av 11. Nu har jag nog understrykit det nog, tror jag. Jag tror att jag känner mig lite som en robot nu också efter att ha gått igenom den listan. Men jag hoppas att den har varit hjälpsam att gå igenom. Det är lite kul att se hur många jag själv har uppfyllt, men jag kan tänka mig att för dig som lyssnar, som känner igen dig i det trots att du fortfarande dricker, kanske inte tycker att det är lika kul som mig, vilket är fullt förståeligt, och det hade jag inte heller känt. Men det finns massor att göra åt det här såklart också. Men det är inte det vi ska fortsätta prata om nu, för nu så har vi kommit fram till att det ska bli en liten paus, och när jag kommer tillbaks då kommer jag fortsätta gå igenom definitioner, och då handlar det om 12-stegsvärlden, alltså anonyma alkoholisters definition på alkohol, och även vad svensk vård säger om vad ett alkoholberoende innebär. Så jag är tillbaka alldeles strax. Ja, då ska vi fortsätta gå igenom definitioner av vad en alkoholist egentligen är eller vad det innebär med alkoholism. Och vi har kommit fram till punkt 3 på listan, och det handlar om vad svensk vård säger om det här. Och här delar man in det i riskbruk, skadligt bruk och beroende. Och man följer alltså då WHO, i det här när man delar in alkoholkonsumtion på de här tre olika nivåerna. Så den första som sagt är alltså riskbruk. Det är alltså ingen diagnos. Men du dricker mer än vad som anses vara hälsosamt. Men det kanske är utan synliga skador. Och den här nya riskbruksgränsen, den kom ju här för bara några år sedan och det blev ju ramaskri när den kom för att folk blev så himla upprörda över hur lite man fick dricka innan det skulle anses vara riskbruk. Och jag kan nog stryka under, eller jag kan nog säga att jag var en av dem som hade reagerat väldigt starkt på det här, för jag menar jag drack mycket mycket mer än det här i veckan. Men i alla fall, riskbruksgränsen nu, som alltså som sagt kom för några år sedan, den är idag densamma både för män och kvinnor. Och det handlar om att det är 10 standardglas eller mer per vecka och 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Ja, det var riskbruk. Sen har vi skadligt bruk. Och här börjar det bli konsekvenser. De kan vara fysiska, psykiska eller sociala, men det är fortfarande inget beroende. Så, till just beroende. Där utgår man alltså från ICD-10, alltså den diagnosmanualen som var nummer 1 på min lista, där du ska ha minst 3 av 6 kriterier, så du kan hoppa tillbaka till den om du inte kommer ihåg där. Men då har man alltså oftast tappat kontrollen och alkoholen liksom, den styr vardagen. Viktigt att veta här, vill jag verkligen tillägga, det är att i Sverige så kan man faktiskt få hjälp redan vid riskbruk. Så man måste liksom inte vänta tills att det ska gå åt helvete innan man ber om hjälp, vill jag verkligen säga här. Ja, nummer 4 på listan så kommer vi till AAs definition. Självigenkänning och kontrollförlust handlar det om här. Det här är alltså den klassiska 12-stegsrörelsens definition. Och här pratar man inte om diagnoser som sagt, utan självigenkänning. Så att det man menar inom AA är att om du känner igen dig i beskrivningarna på vad en alkoholist är, enligt dem, så är du förmodligen det också. Och du behöver inte dricka varje dag, du behöver inte ha förlorat jobbet eller blivit hemlös, utan en person som har förlorat kontrollen över sitt drickande och fortsätter att dricka trots negativa konsekvenser kan vara en alkoholist. Och det här, för att gå in djupare i liksom AAs definition, så bygger det här programmet på insikten om att alkoholism, alltså att det är en fysisk, det är en mental och det är en andlig sjukdom. Den är dessutom progressiv, alltså den blir värre med tiden. Och jag vet att så här, många som har tagit återfall efter väldigt många år av att ha varit nyktra, de säger ofta, jag har hört det väldigt många gånger, att de kan verkligen vittna om att när de börjar dricka igen efter alla de här åren, så kanske de tänkte att men nu kanske jag kan dricka igen och så här, allt kommer vara lugnt. Såklart, för jag har ju tagit den här långa pausen, så det är klart att det blir bra nu. Liksom. Men istället så har det blivit tvärtom, att de liksom har, alltså att det var liksom värre än vad det var när de slutade dricka. Och så här blev det faktiskt för mig också, märkte jag när jag bara hade tagit uppehåll några månader från alkohol, att jag märkte att så här, när jag började dricka igen, alltså det var värre än vad det var innan jag tog den här långa pausen. Och det är lite läskigt. Men det är alltså det man menar då med att sjukdomen, den här beroendesjukdomen som man kallar dem inom den här världen, att den är progressiv. Men det finns alltså 2 saker som skiljer alkoholister från andra som klarar av att dricka måttligt. Och det är, de skriver då på sin hemsida, vi alkoholister kan inte bestämma när vi ska dricka. Och när vi dricker så kan vi inte bestämma hur mycket vi ska dricka. Och det var just den här definitionen som fick min polett att trilla ner. Som fick liksom mig att förstå att shit, det här är ju jag. Det var det här som fick mig att börja gråta när jag hörde någon berätta det här för mig första gången. Och det var det här som jag fick höra för 2,5 år sedan. Och var precis det som fick mig att liksom påbörja min nyktra resa på riktigt. Och man pratar alltså inom AA och 12-stegsvärlden om en mental besatthet och en fysisk allergi. Den mentala besattheten låter kanske inte läskigt på något sätt. Men det innebär alltså att man har som en så här, alltså nästan en oemotståndlig tanke på droger eller alkohol eller nästa rus. Och trots ökade konsekvenser eller luften till sig själv om att man ska sluta, så dricker vi ändå igen. Alltså du, hur många gånger har man liksom inte vaknat upp och bara så här, nej men nu ska jag ska verkligen ta tag i det här, aldrig mer. Och sen 2 dagar senare så hamnar man på samma plats igen. Jag tror att ja, många kan nog, även folk med utan alkoholproblem kan känna igen sig i det här aldrig mer, men ändå att det blir så tydligt för oss som har haft den här problematiken liksom hur mycket det faktiskt tar över, för att trots alla dessa här negativa konsekvenser som vi får av drickandet så fortsätter vi ändå, och det går inte att sluta tänka på nästa gång jag får dricka, för man tänker bara att, så var det för mig i alla fall, jag tänkte så här, men nästa gång då ska jag få dricka den här gången. Och det var någon som sa det så himla bra till mig någon gång, att det är därför det inte behöver handla om hur ofta du dricker, utan det handlar om hur mycket tänker du på nästa gång du ska dricka. Det kan handla om att du dricker en gång i månaden, men när det är så här, men liksom den 20 juni klockan 14, då kommer jag få dricka igen. Och sen liksom räknar man ner dagarna till det, trots att det är liksom en månad kvar till det. Alltså förstår du vad jag menar? Det är, liksom, det, är den här, det är det som är den mentala besattheten på när man ska få liksom sitt nästa rus. Och sen så har vi den fysiska allergin som alltså är den andra delen av det här. Och det gör att alkoholister då reagerar annorlunda på alkohol än vad ska man säga, vanliga människor gör. Och man tappar då sin förmåga att sluta dricka när man väl har börjat. Ett exempel på det här kan till exempel vara att om 2 kompisar ska gå ut och dricka öl, den ena, jag i det här fallet kan vi säga, jag är inte alls särskilt sugen på att gå ut och dricka bärs idag. Jag är egentligen alltså, jag är trött och jag vill egentligen bara hem och chilla. Liksom. Medan min kompis säger, men kom igen, vi går och bara ta en öl då. Ja, okej då, jag hänger med då. När vi har druckit upp våra öl så känner min kompis, men det var ju den här AVn, vad trevligt vi hade, då kan jag gå hem nu. Medan då, jag är så här, va? Nu är jag igång. Jag kan inte sluta nu. Och så fortsätter jag dricka och ta nästa öl, och min kompis kanske till och med går hem, men jag stannar kvar på den här baren bara för att jag kan ju, alltså det går inte att sluta. Det finns ingen stopp. Så alltså, har du svårt att kontrollera vid vilka tillfällen som du väljer att dricka alkohol? Och när du dricker alkohol, har du då svårt att begränsa den mängd som du dricker? Och då säger A så här: om du känner igen dig så kan det vara så att du har samma problem som vi hade. Men, återigen, i slutändan så är det bara du själv som kan avgöra om du är alkoholist. Jag vill också att du ska komma ihåg här dock att det enda kravet för medlemskap i AA, det är faktiskt en önskan att sluta dricka. Så, då har jag gått igenom den listan och vi ska summera lite grann, för jag försöker som sagt vara lite pedagogisk här också. Så bara för att diskutera lite här, vad är då en alkoholist? Vem är egentligen det? Ja, det beror ju lite på vem man frågar. Alltså en del säger att jag kände mig som en alkoholist väldigt långt innan jag drack varje dag. Eller andra säger att jag drack mycket men det var aldrig ett problem för mig. Men kanske liksom så finns det liksom... Det kanske är så att etiketten inte är det viktiga, utan mer hur du mår, hur du funkar och om alkoholen hindrar dig från att leva det liv som du vill leva. För det är ju verkligen så här, jag vill verkligen undersöka det här, för att jag tror att det är det, jag märker det på de som hör av sig till mig, att många känner, men gud, har jag verkligen rätt att be om hjälp? Jag vet inte ens om jag är alkoholist. Liksom. Men jag vill, det är därför jag vill säga att du behöver inte ens kalla dig för alkoholist för att få ta dina alkoholproblem på allvar. Alltså, du kan ha ett destruktivt mönster eller till och med ett riskbruk, eller bara känna att det här håller inte längre. Och du är ändå så värd att få den hjälp och det stöd som du behöver. För att jag tror att det var liksom det som... Det är liksom lite syfte till också varför jag startade den här podden faktiskt. För att det var lite det jag kände själv, var liksom att så här... Men gud, om jag inte är alkoholist, har jag verkligen rätt att liksom gå runt och säga att jag är nykter för att jag hade alkoholproblem? Eller vad ska jag säga? Eller liksom... eller... Alltså förstår du vad jag menar? Det är som att... Jag tror att man känner att, men det finns ju många som har det så mycket värre än mig. Och det gör det. Vet du, det kommer alltid finnas någon som har det värre än dig, oavsett vilken situation du är i livet. Det är, alltså, så är det ju bara. Och det finns alltid någon som har haft det värre. Det kommer alltid finnas någon som inte haft det värre, som har haft det liksom bättre, eller vad fan man ska säga. Men i alla fall, det jag vill komma fram till med allt det här är bara att det är okej att be om hjälp, oavsett vilken grad av alkoholproblem du har. Alltså... För att det var ju det som funkade för mig i slutändan. Jag testade att vara nykter på egen hand väldigt många gånger, men det var inte förrän jag faktiskt vågade be om hjälp för att jag insåg att jag behöver faktiskt hjälp, trots att det kanske inte är den värsta av de värsta alkisarna, eller vad man ska säga. Så jag hoppas att mitt budskap har gått igenom här nu. Om att snälla, ge dig själv den tjänsten att ta hjälp om det är så att du funderar på allt det här. Så nu när jag tänker efter så är det kanske så att frågan kanske inte ens borde handla om, det är bra att jag säger det här i slutet av ett avsnitt som handlar om det, men frågan kanske egentligen inte ens borde handla om, är jag alkoholist? Utan snarare istället, hur mår jag egentligen? Hur mår jag med alkoholen i mitt liv? Och jag tänker att om svaret på den frågan, om den skaver, ja då kanske det faktiskt är dags att göra någonting åt det. Och det kan vara jobbigt att höra, det förstår jag. Men på tal om det så har jag en nyhet som jag precis har lanserat. Och det är Don't Whine About It i sommar. Det här är mitt coachingprogram som jag kommer köra mellan juni och augusti. Där jag helt enkelt coachar dig till en härligare sommar med mindre alkohol eller helt utan alkohol. Det är du som bestämmer helt själv vilket mål du har. Så det blir alltså 9 veckor med både coaching och pepp på olika sätt. För att jag vet, jag tyckte ju alltid själv att sommaren, det var liksom, då var det alltid license to drink. Så att det är verkligen en jobbig tid för många av oss som försöker vara nyktra. Så att även om du vill sluta dricka och dricker än idag, eller om du är nykter men behöver lite extra stöd under sommaren, så kan Don't Whine About It sommar. Don't whine about it i sommaren, ska säga rätt namn på mitt eget program, vara rätt väg för dig. Och jag kommer att länka till det i avsnittsbeskrivningen om du vill veta mer om det. Ska säga dock också att jag har bara ett begränsat antal platser till det här coachingprogrammet. Så om du vill få chans att leva ditt liv fullt ut i sommar utan att vara full, så se till att skicka in en ansökan så fort du bara kan. Det är bara öppet i någon vecka eller två. Tror jag satt det som. Ja, men det var det. Till sist så vill jag också säga att det händer en väldigt rolig sak i nästa veckas avsnitt. För att jag kommer nämligen få besök av programledaren till en av Sveriges absolut största poddar. Det är en intervjupodd. Och den här personen, han verkar ha lärt sig att hitta balansen i hur man ska dricka under mer kontrollerade och begränsade former, trots att han har haft mycket alkohol- och drogproblem tidigare. Ja, det här är i alla fall någonting som han har försökt sig på, vet jag. Men mer om det alltså får du i nästa avsnitt av Don't Whine About It. Så, det var allt jag hade att säga för den här veckan. Jag hoppas att vi hörs igen om en vecka. Ta hand om det så länge. Kram, kram! Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av